Varmt välkomna till en börslunch special. Vi sänder live från Åre och idag ska vi djupdyka i hur det är att vara vd på ett stort börsbolag.
Och med oss har vi Knut Rost, avgående vd på fastighetsbolaget Diös, och även Peter Wolpert, vd på Industrifonden. Varmt välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, vi tänkte bli personliga med er idag. Det är ni med på, va?
Absolut.
Ja, bra. Ni har ju lite olika bakgrund kan man säga, men gemensamt för er båda är ju att ni har en gedigen erfarenhet av att vara börs-vd, vilket ju är temat för idag. Med det i ryggen, Peter, du är ju grundare och för detta vd på Moberg Pharma. Vad kännetecknar en bra vd?
Moberg Pharma är då inte ett stort börsföretag och jag avgick ju som vd för 4 år sedan, men jobbar nu med privata bolag. Jag skulle säga att både för ett börsföretag och för de privata bolagen, man behöver en vd som bygger en stark ledningsgrupp, som har en tydlig vision och får ledningen och bolaget att köpa in på den visionen, sätter tydliga mål och får hela företaget att jobba med stort engagemang mot det målet. Så det är väl det korta svaret.
Det är ju lite ljud här i bakgrunden. De sitter där nere och käkar lunch. Ni får ta och äta lunch om en liten stund. Men Knut, jag har läst att ett av dina ledord är KBK. Kör bara kör. Det måste du berätta mer om.
Ja, jag vet inte var det kommer ifrån egentligen. Jag sa väl det under någon koncernledningsmöte, tror jag. Sen fastnade det hos kommunikationssidan. Men det betyder egentligen, och det är lite djupare än så, men jag ska förklara kort. Det betyder egentligen att jag har jobbat i princip hela mitt liv med människor som är duktigare än mig själv. Mm. Vilket innebär att när beslut ska fattas i ett större bolag så kan man ju inte alltid vara där och ska inte vara där. Utan du måste ju bygga upp en stark affärskultur där duktiga människor fattar egna beslut. Mm. Sen kommer ju mandatet ändå när någon faktura ska skrivas på eller något avtal ska skrivas på. Men kör betyder att man hela tiden gör sitt bästa för att bli ännu mer framgångsrik.
Måste man liksom vara bra på att delegera då som börs-vd?
Ja, jag är bortom delegera faktiskt. Det blir så långa svar, men jag ska försöka göra det kort. Sista 11 åren har jag egentligen jobbat med att gå från arbetsuppgift till ansvar, vilket innebär att alla mina anställda, 155 stycken, har ett ansvarsområde och inte en arbetsuppgift. Och det innebär att man driver alla frågor i mål. Det kan vara en hyresförhandling och det kan vara en omförhandling. Vi skriver 2 nya hyresavtal per arbetad dag. Mm. Och det är sånt som jag mäter. När du pratar om nyckeltal och så vidare, så är det sånt jag mäter. Som man inte nödvändigtvis kanske mäter på börsen. Men däremot så mäter man det internt. Mm. För att hela tiden hålla upp en positiv och framgångsrik affärskultur.
Mm. Håller du med?
Ja, absolut. Jag skulle säga den gamla bilden av en vd i toppen som delegerar, den är väldigt föråldrad. Jag tror att vi pratar väldigt mycket om det som ett partnerskap. Man behöver jobba otroligt nära sina medarbetare. De tar sina ansvarsområden. När de behöver hjälp, det vet de själva, då vänder de sig. Och det kanske inte är till vd, det är kanske någon annan i organisationen som vet det mycket bättre. Så det blir ett mer distribuerat ledarskap och jag tror att det blir mycket mer effektivt och roligare.
Jag har en fundering, för vi har ju hört om flera stora vd-avhopp faktiskt den senaste tiden. Axfood, Nivica, du Knut är ju på väg att lämna din post. Först, upplever ni att det är så här, att det är fler som lämnar, Knut?
Nej, det tror jag inte. Det kan nog komma i lite chok så där, det tror jag. Men är det inte så att snittåldern är 55 år som börs-vd i Sverige och man är kvar ungefär 5 år? För mig blir det nästan 11 år och jag är något äldre än 55. Och dessutom man. Det här är något man ska arbeta på, tycker jag. För jag tycker inte att det är fel att vara kvar längre. Om man bara kan hålla upp i tempot.
Och inte förrän man är 55, sa du, så börjar i snittet.
Snittåldern, ja. Betyder det att det finns yngre? Ja. Ja, men det krävs nog en del erfarenhet också för att sitta. Många är ju börsvärderade för att man har startat ett bolag som man fortsatt in i det. Andra är ju som jag, alltså har blivit anställd så att säga. Så att det är ju väldigt olika. Jag misstänker att blir man anställd så är man nog kvar kortare.
Just det.
Om man drivit upp bolaget sen satt det på börsen, då är man nog kvar längre.
Mm. Peter, är du glad över att du inte längre är börs-vd?
Det var ju en otroligt spännande tid. Jag var ju då den andra typen av vd som Knut säger. Jag startade ju bolaget från början. Vi noterade det på börsen och var 7 år på börsen. Sen gjorde vi en stor transaktion och den delen av verksamheten som jag byggde upp avyttrades. Det fanns kvar ett utvecklingsprojekt och det kändes som ett väldigt naturligt steg att då göra någonting annat och inte göra samma sak en gång till. Det finns många spännande jobb, både att vara börs-vd, men det finns också otroligt många spännande jobb utanför börsen.
Ja, det är klart. Programledare är ganska kul.
Ja, verkligen. Ja, men apropå det här, ditt anställningsavtal är ju också på väg att löpa ut. Har det varit en diskussion för dig om du ska vara kvar eller inte?
Nej, egentligen inte. Men det har heller inte varit någon diskussion om att jag ska liksom sluta. Utan det kom upp i höstas när jag och min styrelseordförande satt och pratade. Och jag har varit med om så mycket på sista tiden, både privat och i jobbet, som gör att ett ganska bra break här. Men jag ska ju inte säga att jag vill sluta egentligen, för jag skulle vilja fortsätta med det för alltid. För det är så fruktansvärt roligt.
Mm. Är det svårt att balansera, för du nämnde det mycket privat som har hänt. Är det svårt att balansera ett fint och bra privatliv med ett arbetsliv när man är vd på ett börsbolag?
Ja, jag skulle ljuga om jag sa att det inte var det. Det är faktiskt en kompromiss mellan... Jag har 3 barn. De börjar få barn. Vi bor i Sverige och Norge. Det är väldigt mycket resor. Vi träffar alls för sällan. Vi pratar varje dag i telefon. Så man får göra det på ett annat sätt. Men visst är det ett bekymmer med tiden. Och det finns så mycket annat jag vill göra, både privat och i jobb. Så att det är klart att...
Känner du samma där, Peter?
Jag var ju yngre och hade yngre barn när jag blev börs-vd. Och det är klart att det är en kompromiss. Men då lever man ju ofta i en slags blandad tillvaro hela tiden. Och det gäller att se till att man har tillräckligt med tid för barn och familj och annat. Och det är en svår balansgång.
Hur hade ni känt om det var ombytta roller då med er partner?
Jag hade ju tyckt det varit ganska skönt att under en period ta den andra rollen faktiskt. Så jag hade inte haft problem med det.
Nej. Jag skulle definitivt kunna ta den andra rollen nu. Kanske inte då. Nu är jag mindre prestigefull, jag är mera nyfiken på livet där ute. Men nu skulle jag definitivt kunna ta det om jag skulle liksom backa tillbaka, absolut. Ja.
Vad är det som har gjort det då, att du har kommit hit?
Åldern. Nej, men någonstans så blir du... när du har gjort det här som vi har gjort, så du blir mindre prestigelös. Man inser plötsligt vad erfarenheten kan ge en. Betydligt mycket tryggare i sig själv. Blir du börs-vd som tjänsteman då, alltså anställd, så ska du ska ju bevisa så mycket. Vilka nyckeltal ska du nå till? Om man lovar alldeles för mycket i början som man inte kan hålla, så går det några år, så förstår man att man ska... Under promise, over deliver. Det är något man lär sig med tiden. Och det är sånt som kommer med erfarenhet. Och det kan man ju använda i privatlivet också. Men jag tror den viktigaste erfarenheten är prestigelösheten.
Har ni haft liksom drömmar om att göra någonting helt annat, Peter?
Jag har försökt leva de drömmarna. Jag har passat på att ta pauser vid olika tillfällen. Jag har suttit mig från ett jobb för länge sedan och tog ett halvår i Sydamerika och reste. Så jag har hela tiden försökt bygga in andra saker. Och sen när man tar sig an ett uppdrag, då blir det blir som ett långt projekt. Man vill ta det från en station till en annan station. Och då, under den tiden, så är resan så spännande. Men däremot, för mig passar det väldigt väl att se det på det sättet. Det är inte forever, utan man tar det till nästa steg. Då kanske någon annan tar vid och man kan själv hitta på någonting annat.
Vad tror du att du kommer hitta på nu? Har du någon dröm som du vill förverkliga?
Nej, jag skulle svara precis tvärtom. Det är ganska roligt att höra att du har tagit såna här planerade pauser nästan. Det har jag aldrig gjort. Jag blev chef när jag var 28 år. Det var på tok för tidigt. Jag gjorde så många misstag i början. Man gör fortfarande misstag. Men jag har jobbat hela tiden och tyckt... Ja, det här låter ju som en klyscha, men jag tycker det är så roligt. Jag tycker verkligen att det är roligt. Jag jobbar inte med fastigheter, jag jobbar med människor. Och det är det som driver mig varje dag. Det är många som inte drivs av det, men jag drivs av det.
Men finns inte en risk att man blir utbränd då om man jobbar liksom så där hårt 24-7?
vidrostad kan väl jag bli då. Men nej, ja, det, den risken finns väl alltid. Ja. Men det är ju väldigt få höga chefer på sådana poster som blir liksom utbrända. Därför att man har så många omkring sig som kan ta sig an uppgiften, som är bättre än en själv på att utföra uppgiften. Mm. Men det jag ska ta mig an, jag kanske ska lära mig av dig, gå i coachskola hos dig. Jag är dålig på att hitta på sånt där, alltså Sydamerika ett halvår.
Ja.
Men däremot så, jag kommer inte att sluta. Jag ska inte gå i pension, jag ska inte ta ut pensionspengar, utan jag kommer att jobba vidare i ett antal styrelseuppdrag som är klara men inte officiella. Så att,
kan inte berätta något inte mer avslöjande här i börslunch.
Inte än.
Men har ni någon reflektion då kring, du har varit inne då på en del misstag, är det någonting specifikt som ni ångrar i ert ledarskap då? Och ni är lite självkritiska.
Det har ju alltid funnits saker som man hoppades skulle gå på ett visst sätt och som inte föll ut. Men jag tycker att det finns inga stora saker som jag ångrar. Det finns satsningar som man gjorde som inte föll så väl ut. Vi jobbade ju med läkemedelsutveckling och det är ofta projekt i tidig fas. Det är väldigt hög risk. Och kanske vid något tillfälle tog vi på oss för många sådana projekt samtidigt. Och man behöver fokus i den här typen av verksamhet. Så kanske sådana frågor.
Mm.
Ja, en jättesvår fråga. Det känns ju nästan pinsamt att man sitter och tänker efter. Det känns kaxigt. Men vi har ju haft ett bolag som har växt från 10 miljarder till drygt 30 miljarder. Och, nej, jag kan inte säga att man kan ångra. Jag tror inte man kan sitta på en sån här post och man ska liksom sitta och ångra någonting. Men däremot så kunde man kanske varit lite modigare vid det tillfället eller mindre tuff vid det tillfället. Det finns ju sådana grejer, men det finns inga affärer som jag ångrar. Det finns heller inga beslut kring personal eller strategier som jag ångrar. Man kanske kunde varit lite mer tuff när det gäller en del linjer och så vidare, men nej.
Man kanske inte heller får vara liksom för självkritisk och för så här perfektionist, för då kanske man inte orkar med.
Jag kan bara svara för mig nu. Jag tror väldigt många är självkritiska.
Ja, alltså,
det är därför man omger sig med folk, säger jag då, som kan mer än vad jag kan. Därför att om jag skulle fatta alla beslut själv, då skulle jag inte sova en blund, tror jag.
Är det en bra sak då, att vara självkritisk?
Så. Nej, men jag tror att man behöver reflektera hela tiden. Vi jobbar i en omvärld som är så föränderlig. Och man kan inte, det som är sant ena dagen är inte sant ett par veckor eller månader senare. Så det är viktigt att man lär sig att hitta nya mål, driva utvecklingen åt ett annat håll. Vi hade ett bolag som, och det var ett mycket mindre bolag än det du har drivit. Och tittar man efteråt på försäljningsutvecklingen så ser det jättefint och jämnt ut. Vi växte tvåsiffrigt varje år. Men verkligheten var ju en berg- och dalbana. Det ena misslyckades, något annat lyckades och vi hade tur. Så de här bitarna kompenserade för varann. Och det var väl det egentligen som var hela bolagets och ledningens styrka, att vi lyckades med strategier hitta fler alternativ, och alla kommer inte lyckas, utan man måste hitta en väg som blir tillräckligt bra framåt. Så det går inte att optimera och det går inte att ångra ett misstag för mycket, utan man måste hitta en bra väg framåt hela tiden.
Vi märker ju, vi på EFN vill ju liksom, men det är viktigt att med jämställdhet, och vi försöker se till att vi ska liksom intervjua kvinnor, men sorgligt nog så är det ju bara ungefär 10% av storbolagens vd som är kvinnor. Det ser lite bättre ut bland småbolagen, där är det runt 18%, och det här är enligt Allbright senaste studie. Vad tänker ni kring de här siffrorna, Peter?
Men det är uppenbart att vi behöver ta hand om den bästa kompetensen och ge dem möjligheter, och det är det som måste styra. Och i och med att kvinnor är ju överrepresenterade vad gäller avancerade utbildningar inom forskning inom många områden, så det är en självklar utveckling att det här måste förbättras. Och det vi försöker göra är att vi till att börja med går före. Så vi har i vår styrelse så är det hälften kvinnor och män. Och ungefär så i investeringsteamet också. Det är viktigt, för de som kommer till oss måste se dem som förebilder. Jag är med ett antal valberedningar. Vi försöker alltid se till att det är en väldigt ojämn könsfördelning. Så försöker vi leta noggrannare för att jämna ut den. Och det tror jag, om många jobbar åt samma håll, då kommer det här rätta till sig om ett antal år.
Så du tror att det kommer att reda ut sig till slut?
Jag är helt övertygad om det.
Ja. Hur ser det ut i USA då? Mobile Pharma har ju sin huvudmarknad där, så du har erfarenhet även av affärslivet där. Hur ser det ut, inte bara vad gäller jämställdhet, men mångfald i stort? Är man bättre i USA, eller hur står sig Sverige?
Ja, men tittar man på statistiken så är man ju något bättre i USA. Och det är väl så, USA är en gigantisk talent pool, och bland de som är, och du vill ju ha supertalangerna när du ska få fram börs-VD:ar och liknande. Och det finns ju enormt många duktiga kvinnor. Och det finns ju större möjlighet och många fler familjer som tar hjälp på ett annat sätt i USA än man gör i Sverige. Så det kan ju skapa andra möjligheter för kvinnor att inte bara bli vd utan en chefskarriär i övrigt. Så, men jag tycker Sverige har ett fantastiskt system. Vi har förskolor, vi har föräldraledighet. Det finns ju ingen anledning till att vi inte ska vara riktigt bra i den klassen.
Håller du med? Är Sverige bra på mångfald i näringslivet?
Nej, jag tycker nog att vi kan göra mycket mer. Men det är precis som du säger, Peter. Det finns så mycket mer att göra här. Och vi som sitter på de här positionerna måste ju gå först. Vi har ju, för när vi pratar jämn, nu enligt Allbright-listan så är vi väldigt jämlika. Och fastighetsbranschen är jämlik.
Ja.
Men det innebär ju inte att man kan slå sig till ro för det. Det har ju också med ledarskap att göra naturligtvis. Där man lite yngre och osäker, då omger man sig gärna med lite ja-sägare. När man blir äldre och mer prestigelös så är det mycket roligare. Och faktiskt, jag vill använda det ordet, skojigare, att jobba med heterogena liksom grupper. Och det kan vara både kvinnor, män, äldre, yngre, svenskfödda, icke-svenskfödda. Och vi ska ju spegla samhället, annars blir det jättesvårt. Så här är jag övertygad om att det krävs en hel del mod av sådana som oss. Jag tycker vi har lyckats bra. Jag är lite stolt över det faktiskt, ideöst, där vi faktiskt har premierat heterogena grupper för att få ett skojigare jobb, och det lyckas. Det är faktiskt roligt.
Ja.
Kör du, Anna?
Ja, jag är lite nyfiken. Vi har pratat mycket om hur ett bra ledarskap ska se ut. Hur märker man av ett dåligt ledarskap då, eller hur det inte ska se ut, både inifrån och från utsidan?
Ja,
stor fråga.
Vi vet inte.
Nej, det är så
jag skojar. Alltså, om det är ett dåligt ledarskap så tror jag att man märker det på att först och främst folk slutar. Det blir tvister i olika grupper. Istället för diskussion så blir det tvist. Nyckeltalen som är ganska direkta, i alla fall i fastighetsbranschen, eller om det är säljsiffror, märks nästan på direkten. När vi har den här tiden med pandemi och Teams som vi sitter i nu, så kan jag märka om folk trivs så kommer de till jobbet. Det tycker jag är en ledarskapsfråga som jag är jättetydlig med. Jag sa i Dagens Industri någon gång att våra kaffemaskiner kommer att bli våra stora magneter för att folk ska komma tillbaka till jobbet. Mm. Jag visste ju inte hur rätt och fel jag hade. Rätt, därför att det är ju där man ses på morgonen och hämtar energi. Och inte bara i koffeinet utan med sina kompisar. Men fel, för att vet ni hur dyrt det är med kaffemaskiner? Det är ju den branschen man ska ge sig in i. Jäsiken, vad dyrt det är.
Kanske blir det framöver, vem vet. Ny
affärsidé. Hänger du med? Jag kommer till Industrifonden.
Ja, absolut. Vi satsar direkt.
Så ja. Dåligt ledarskap tror jag man märker väldigt fort. Men du märker också ett bra ledarskap fort. Därför att det, och det är två fraser jag brukar köra med som jag gärna vill att man kommer till mig. Man kommer in med en fråga till mig. Vi sitter i större kontor. Så är första frågan, vad tycker du själv? Och har man inte tänkt på det, då är det lika bra att man går tillbaka och så tänker man ut att det spelar ingen roll hur fel det är de tycker. Då får man en diskussion. Mm. Eller när någon särskilt yngre räcker upp handen och säger, ja men jag fixar det här. Det är att ta ansvar, det älskar jag. Får gåshud när jag pratar om det. Därför den här människan har ingen aning om hur hon eller han ska lösa det. Men jag vet att de gör det, därför de tycker det är så roligt. Det är bra ledarskap.
Är det viktigt då liksom att vara på en arbetsplats där det är lite högt i tak?
Ja, det är helt centralt. Knut har sagt allting bra, så jag vet inte vad jag ska lägga till där. Men jag kommer ihåg att jag läste en kurs i affärsetik för en evighet sedan. Det var Carl Hamilton som hade den kursen. Och han bad gruppen fundera på vad gör man i ett företag när man har en dålig vd? Och det fanns alla möjliga typer av förslag. Och hans väldigt enkla slutsats var att man slutar. Det är väldigt svårt att jobba i ett företag där man inte har förtroende för den som leder verksamheten, för det skapar massor med problem. Det blir ringar på vattnet, det blir rädsla att göra saker och ting istället för att våga ta eget ansvar och mod. Så det är nog det enkla svaret.
Intressant.
Vi kanske ska ta och avsluta den här diskussionen. Ni kanske är sugna på att gå ner och käka lite lunch. Men tack för att ni kom hit och tack till er där hemma för att ni har tittat.
Tack för att vi fick komma hit.
Tackar.
Ja, stort tack. Det sätter punkt för Börslunch här i Åre.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.